en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och vi har en fulltalig kedja här med Per Boman, Linn Nordström och mig, Daniel Kristoffersson. Per Boman, du är hemkommen precis några dagar sedan från januariturnén i Algarve. Vi vill ha en snabb rapport därifrån. Vad stack ut? Vad tar du med dig därifrån?
Ja, men jag tar med mig mest av allt att Samuel Gustafsson är liksom helt klar, tror jag, för det riktiga landslaget. Han blev fortsatt extremt hyllad av Jan Andersson, och det som jag imponeras mest av, det är hur han kan anpassa sig. Alltså han är så mogen så han kan kompromissa med det spelet han har i Häcken. Det är ju extremt offensivt balanserat lag där han tar mycket risker, och sen kan han anpassa sig och spela på ett annat sätt i Sverige då, lite mer defensivt och så. Jag tycker att det tyder på liksom att man är mogen och samarbetsvillig och så. Och jag tror att Janne gillar den egenskapen, att han är så, ja, att han kan så snabbt omforma sig själv. Och det var imponerande.
Mm. Solkyst är du?
Ja, men det var ju relativt fint väder i Portugal, så att jag hoppas att man får lite färg i alla fall.
De spelare snackas om mer var ju, ja, men Hjalmar Ekdal som gjorde det bra, Yassin Ayari som gjorde det bra.
Ja. Ja, men där kan man väl säga att Hjalmar Ekdal och Edvin Kurtulus kom in med lite samma status efter att ha varit med i riktiga landslaget båda två tidigare. Och där får man väl ändå säga att en sån som Hjalmar Ekdal stack ut mer positivt än Kurtulus. Kurtulus har såklart också alla möjligheter att framöver bli en liksom så kallad riktig landslagsback. Men jag upplever att Hjalmar Ekdal var tydligt bättre, tyckte jag, i den matchen han startade jämfört med vad Kurtulus var. Så där tror jag att Ekdal har tagit ett tydligt kliv framför då mittbacksrivalen, om man ska säga så.
Var det någon mer som inte imponerade på dig?
Ja, det var det faktiskt. Armin Gigovic tyckte jag hade väldigt svårt i andra matchen han fick starta mot Island där han spelade ju ingenting första matchen han fick starta mot Island. Jag tycker han var feltajmad, övertänd, tappade liksom lite fokus, fick inte riktigt ordning på positionsspelet. Så jag tycker han hade problem. Och jag tycker faktiskt det var synd att Bilal Hussein inte fick starta någon match. Han var ju duktig, mycket duktig. Jag har ändå varit ganska kritisk till Hussein liksom förra säsongen, men han var duktig i båda inhoppen. Första matchen mot Finland, han var duktig i andra inhoppet mot Island, och borde varit en av de fyra som fick starta en match. Så där tycker jag Janne kom lite fel.
Ja, spännande. Sen skrev du en lite rolig artikel här, eller rolig, tråkigt för Janne Andersson. Han har ingen knäskada som har gått och gått halter och ska operera sig. Men det är ingenting som kan liksom förstöra hans chanser att leda Sverige i de här kommande kvalmatcherna.
Nej, det lät på honom att han absolut skulle anpassa det utifrån det liksom schemat. Men han måste säga att han haltade liksom rejält liksom. Ja. Det var som att det var en klart äldre man man såg framför sig, om man får vara så ofin och säga så om honom. Men han menar väl på att det fanns kanske någon möjlighet att det skulle bli bättre framöver. Men han har haft problem tidigare. Han sa ju det för något, tror jag, 3 år sedan.
Ja, jag kommer ihåg det.
Han sa att han hade brutit knät eller något sånt, vilket ju är omöjligt att göra väl. Men det var ju samma skada då. Men han verkar lida av det liksom. Det är nog en sorg det att inte kunna få vara så aktiv som man vill.
Du har haft koll på de här matcherna också, Linn. Är någon spelare som du tycker sticker ut eller som du tror vi kommer att se mer av i landslaget framöver förutom Gustafsson?
Nej, det är väl Gustafsson framförallt. Och sen att kanske att som Hjalmar Ekdal, att man förstärker sina aktier. Men alltså, annars tycker jag, man satt ju och kollade på de matcherna för att man var tvungen. Det var ju inte, var ju inte jätteroliga 90 minuter.
Nej, men jag tror ju en sån som Yassin Ayari, kommer han till rätt klubb nu så tror jag att han kommer vara med i snacket framöver. Det känns som att när exceptionell, just att han är 19 år, han får chansen i A-landslaget, kommer han till rätt klubb nu då, Brighton är på och hugger, och ja, om det blir Belgien eller om det blir Premier League direkt då, så tror jag att om man kan få spel till där, så tror jag han kan få en riktigt fin utveckling. Vi ska komma tillbaka till Silly Season och Ayari, Ekdal och Kurtulus var det lider. Sen ska vi ska först gå in på lite spådomar här. Vi har ju du har gjort massa knäck här från Algarve här med spådomarna. Var det du som kom på den här grejen med liksom?
Ja.
För det är ju väldigt intressant att se när spelarna, alltså det är ett segment ska vi säga, eller en artikelserie som jag har på Sportbladet där spelarna får spå lite vad de tror och kommer hända i deras lag och vem som kommer sticka ut och vem som vinner skytteligan och sådär.
Mm. Ja, ja, men det, vi gjorde det för några år sedan på någon januari-turné. Jag tror Simon Tern första gången gjorde det med. Ja. Så var det populärt helt enkelt och uppleva att många supportrar gillar att få det. Ja, tycker det är helt okej i alla fall att få det formatet att läsa om.
Och vi snackade om bilderna där förut, Lin. Du var intresserad av hur alltså det ser ju ut som du har någon form av, hur går det till?
Ja, jag tror att det var ett 100% montage eller ja, att du hade tagit med dig en spåkula. Jag
du går alltid bär på en spåkula.
Ja, precis. Nej, men det var de här
genierna. Men han har ju alltid en ryggsäck, ja, så man undrar som, vad som är i den.
Ja, nej, men det är de här genierna på bilbyrån som kan göra mycket av lite, va? Så de har ta en enkel blixt och sätta den framför sig och sådär.
Köp alla spelarna, eller var det någon spelare som du tycker har svårt att följa instruktionerna när det kommer till att omfamna en spåkula?
Nej, jag måste säga att alla var mycket liksom trevliga och ställde upp på ett bra sätt, så det var, men det är ju inte kanske helt bekvämt att posera som en spåman så, men jag tycker de gjorde
det, bra bilder,
good sports, så det var bra. Ja,
kul.
Och vi ska gå in på våra spådomar här lite grann. Vi fortsätter på den inslagna succévägen så att säga. Det är ju en allsvenska som, ja, men det är ju en lång försäsong snackar vi alltid om här i Sverige och allsvenska. Men jag menar cupmatcherna, nu drar det igång med läger här om några veckor. Alla åker till Marbella och Algarve eller vad det är. Och sen så drar ju cupen igång här, så tävlingssäsongen är ju inte så långt bort.
Det är tur det, det är så jävla, ja, tråkigt det allting.
Det känns som svenska cupen där har levt upp lite grann med gruppspel och alltihopa. Men, och även om inte trupperna är helt satt, och många lag har väl satt i 90% av trupperna. Det är väl några lag som ska in, AIK ska vara in massa spel. Hammarby är ju full huggning i och sådär, men annars är det väl ganska lugnt. Det kan väl komma in någon sån där strövärvning, och Malmö kanske tar in någon. Djurgården brukar alltid Bosse Andersson ha någonting i bakfickan och sådär, men ja, det är väl hyfsat satta trupper i alla fall, även om det kommer hända en del. Så vi ska försöka spå lite grann här. Först ut, som jag undrar då, vem tror ni, som det ser ut nu då, tror ni av tränarna som kommer få sparken först? Börja med Boman då.
Ja, jag kan börja. Och då säger jag faktiskt Christer Mathiasson, Sirius. Kanske, ja, det kanske är hårt. Och Sirius är inte direkt kända, de är inte sådär kända för att direkt sparka tränare.
Nej.
Men jag undervärderar ju alltid Sirius, underskattar alltid dem. Jag tror faktiskt nästan alltid att det ska gå åt skogen för dem. Jag har liksom, av något skäl så känner jag på mig att det ska gå dåligt för Sirius. Och i år så tycker jag att de, jag ser inte så tydliga styrkor i deras trupp faktiskt. Jag tycker det känns som att en hel del stadiga har försvunnit också, så att jag tror det kan gå dåligt för Sirius, och därför tror jag att Mattias som skulle kunna ligga illa till.
Lin, vad säger du gällande vilken tränare som har sparken först?
Då säger jag Glenn Riddersholm.
Ja.
Varför skrattar du?
Nej, jag visste att ni inte skulle säga han båda två, så att därför fick
det. Skulle du säga det också?
Ja, men det får vi se. Jag är inte klar än. Det får du börja.
Ja. Men jag säger Faglen Riddersholm, och ja, jag har svårt, om jag ska ha en kort motivering då, så har jag svårt att se hur han hämtar tillbaka omklädningsrummet efter förra säsongen, och jag såg inga tecken på den briljans som det skrevs upp att han skulle ta med sig in i allsvenskan när han blev klar som ny tränare för IFK Norrköping. Och nu när man tappar Jonathan Levi också, så har han, alltså han har en bra spelartrupp, men jag har bara svårt att se att han ska lyckas på den nivån som IFK Norrköping kommer sätta som mål.
Mm. Ja, då säger jag Henrik Rydström. Nej då. Jag hade ju innan förlängningen med Totte Nyman, så skulle jag säga att jag var rätt säker på att han skulle vara den första som åt sparken. Men nu har Totte Nyman förlängt, och man visserligen blir av med Jonathan Levi, men de kommer värva en del. Så kanske en skadefri Totte Nyman kan rädda Riddersholm Holm kvar. Och då finns det finns liksom sådana här givna på förhand då. Micke Stare kommer ju vara lite pressad i Göteborg. Han behöver nog en bra start. De kan också komma och värva en del som kanske räddar upp det där. Jimmy Thelin kommer ju aldrig få sparken. Cifuentes har jag väldigt svårt att få se att han får sparken. Kim och Tolle kommer inte få sparken. Henrik Jensen sitter nog ganska säkert. Perti Mattias Högmo också. Men nej, men jag säger då också då, om jag får välja så säger jag väl ändå Riddersholmen då. Fast jag tror att förlängningen av Totte Nyman kan ha gjort så han får lite mer tid på sig. Men han behöver en bra bra start i alla fall.
Det är så sjukt att bli hånad av Per Boman efter första svaret.
Nej, det var inget hån.
Var det någon spelare, det var ju lite roliga svar ändå i spåkuleartiklarna, men var det någon som du hånskrattade?
Nej, nej, det var ju bara ett litet leende i mjugg.
Om vi går in på nästa då. Vem tror ni blir allsvenskans skyttekung mot för det vi vet nu? Det kommer ju vi tar för givet att Marcus Antonsson och Alexander Jeremejeff lämnar. Sen kommer det, och vet om Berisha också. Sen kommer det säkert komma in någon skyttekung som man kanske inte har koll på. Men mot för det vi är nu då, den 17 januari, vad tror ni? Vem tror ni blir skyttekung?
Vill du börja, Linn, eller?
Ja, då tror jag att fan, jag borde tänkt igenom detta noggrannare. Jag tror att Victor Edvardsen tar revansch då. Jag tror att han tar med sig det. Det är liksom, nu har det satt sig i spelet mer. Han är inte lika, jag ska inte säga att han var rädd för Kim och Tolle första säsongen, men det kanske man ändå har all förståelse om man är. Och att de kanske kan anpassa sig lite mer efter honom också. Så jag tror att Victor Edvardsen tar revansch i år.
Apropå Edvardsen, så var det väl han som ändå var mest nöjd med att komma med på januari 3 och få debutera i Allsvenskan. Vad sa han om det? Snackade du med honom någonting?
Ja, han var på jävligt gott humör.
Ja,
måste jag säga,
det förstår man.
Evasen, när man kände sig jävligt
taggad. Var det för han träffat fröken Snusk?
Nej, nej. Han var det tittade inte så kul också. Men han var på gott humör. Han var liksom taggad. Han ville visa upp sig. Fast liksom ingen sån där. Ibland kan ju folk som blir inkallade sent ta ett litet ståk av bitterhet så när man kom in. Att man liksom, man känner sig inbjuden med armbågen. Men jag upplevde att han omfamnade uttagningen till 100%. Och jag tyckte också att han antydde också lite att, det är klart att han sa att han var dundersugen på att spela för Djurgården i år och att han såg fram emot att de har bra trupp med Europaspel och att de ska gå för guld och så. Men var inte helt så när jag frågade om intresse utifrån, så tyckte jag inte han avfärdade det helt heller. Det kändes ändå som att det, även för jag inte tror att han skulle sälja, som att det fanns en liten, liten möjlighet att kanske skulle komma bud på honom. Men jag vet inte, det kan du bättre än mig, Disco. Men om man ska säga min skyttekungskandidat, så är jag ju Isak Kistelins största supporter här i Allsvenskan. Och det blev väl 12 mål tror jag förra året, trots en mycket knackig säsong för Malmö och trots att han själv inte kom upp i normal standard. Men kollar man effektivitet, så var han utöver Jeremejeff och Antonsson den som, om jag minns rätt när jag kollade upp det i höstas, hade den som liksom ja, men helt enkelt har sitt XG är närmast antalet mål han gör, helt enkelt, om ni förstår vad jag menar. Han levererar väldigt bra utifrån sitt XG och är effektiv, mer effektiv än många tror. Och jag tycker också att han är en mer liksom en skickligare avslutare än vad vissa ibland vill ha det till. Och sen är ju lite bekymret att Rydström har ju liksom aldrig någonsin satsat stenåt på en klassisk center. Han har ju aldrig egentligen kört fullt ut på en sån spelare, så att det är klart, där finns ett litet bekymmer, men jag tror ändå att han kommer ge Kistelin chansen att vara den här talismanen, den här vägledande anfallaren i Malmö, och då tror jag att i ett mycket bättre Malmö så har Kistelin chansen att göra uppemot 20 mål, så att jag säger han.
Ja, jag hade också tänkt säga Kiese Thelin, men nu kan jag inte säga samma, så då säger väl jag John Guidetti då. Får vi säga att han har ju från att kanske inte lagt ut så mycket bilder på Instagram, har man ju sett mycket sådana här träningsvideos nu när han kör mycket styrka, och han verkar vara mer motiverad än någonsin. Och med tanke på skadefrekvensen han hade förra året, och han gjorde ju en del mål och var ganska effektiv, får man säga. Så att jag säger John Guidetti. Jag tror att AIK kommer spela mer offensivt under Andreas Brännström också. Han och Omar Faraj blir spännande att se på topp, och sen kommer de säkert ta in ytterligare en offensiv spelare som kan bli ganska bra. Så att jag säger John Guidetti då. Det kommer bli, det är hårt. Om man tittar på nu så finns det ingen sådär given. Men Totte Nyman, om han är skadefri också. Men det beror ju på liksom vad IFK Norrköping gör. Nahib Besara, kan han fortsätta? Vad gör Hammarby? Liksom, då kommer ta in en anfallare också. Så att, ja,
jag håller med om att det är väldigt ovisst kring skyttekungskandidaterna.
Och hittills då, vad säger ni då då? Vilken, vi går vidare till nästa kategori. Och vem blir årets värvning?
Ja, ska jag börja då?
Ja,
då
får du börja.
Ja, men då är det, jag tycker jag, varit väldigt, väldigt många bra värvningar så här långt i årets allsvenska. Och väldigt tidigt, som du sa innan, Disco, väldigt, man skött sig bra klubbarna, många av dem, att man fått ihop sina trupper i relativt god tid, och det har kommit in väldigt, väldigt många intressanta namn, upplever jag då. Men jag väljer faktiskt att jag tycker att den värvningen som imponerar mest på mig, det är trots allt, i alla fall han inte kommer vara dominant allsvensk spelare i år förmodligen, så säger jag Lukas Bergvall till Djurgården. Jag tycker att det är grymt imponerande att Djurgården ser till att han tar det här mellansteget inom allsvenskan. För jag menar, han är så pass stor talang att han såklart hade kunnat gå utomlands för länge sedan och redan nu skulle kunna göra det. Då tycker jag att det var bra helt enkelt gjort av Djurgården och mäkla den affären, även fall såklart att det agent Peter eller Kisvalodi var ju såklart viktig i det, medan att han värvades till Djurgården så de kunde få den här trion, såklart det hade mycket med saker att göra, men
så har du agent.
Ja, exakt.
Ja, men vi förstår vad du menar.
Han är ju inte agent, men ni fattar. Men helt enkelt så var det starkt för oss honom, och jag tror att han min uppfattning efter alla människor jag pratat med och det jag sett, så är han kanske inte en talang av. Det är inte säkert att han är liksom Alexander Isak-klass, det är väldigt få som har varit det, men strax under det tror jag definitivt att han kan vara.
Ja, det känns ju som att han har imponerat väldigt på Djurgårds träning när man pratar runt med spelarna där redan nu, och han har ju bollbehandling som men ingen 16-åring i Sverige har, så att han ska bli väldigt intressant att följa.
Det är offensivt liksom, en offensiv satsning exakt. Av Djurgården, jag kan verkligen respektera det, så att, jag tycker att det är nog att det är det mest imponerande än så länge.
Vill du säga det ska vara fast?
Nej, men jag var ju inne på lite grann av de här Dordis-värvningarna. Det är också en Djurgårdsspelare, eller Dordis-värvningarna. Men Djurgården har ju varit ganska lyckosam och värvat Marcus Danielsson en gång i tiden, och som blev väldigt bra.
Dordis?
Ja, men var ju då. Och sen... Ja, men då tror jag väl Carlos Moro Gracia tror jag kan bli väldigt bra i Djurgården. En ledargestalt och gjorde 4 mål för Mjällby. Och sen får man ju alla, många av de här Mjällby-exporterna har ju gjort det väldigt bra när de kom. Ja, men han hade Jahas när han gick till Hammarby också. Han var ju bra då liksom, men var inte så här superhype kring honom och gjorde det väldigt bra.
Och många har utvecklats där, Elias Andersson, Amin Sarr och så vidare.
Exakt, och har ju fått bra utveckling. Så att jag säger spanjoren Carlos Gracia.
Jag tycker det var jättesvårt att ta ut ett namn. Men jag, och sen vet jag inte om jag är färgad för att det nyligen blev klart. Men jag har ju alltid gillat Saku Ylätupa. Jag tror att han är bara 23 år. Var väldigt skadedrabbad i AIK, men man såg ju ändå honom alltså verkligen blänka till där på ett imponerande sätt. Och sen var jag uppe i Sundsvall och såg när Sundsvall förlorade mot Hammarby med, jag tror det blev 5-1. Och då gjorde Ylätupa 1-1 målet, och då såg man liksom den här glädjen i honom att fan, nu kanske det vänder. Sen gjorde det ju absolut inte det, men jag tror att i Kalmar som 23-åring som har den talangen han har och får vara skadefri, så tror jag att det kan bli en väldigt lyckad värvning för Kalmar.
Ja, grejen med Ylätupa är att han har ju någonting, det är ju det, men han har ju inte fått ut det. Alltså han gjorde 5 mål i Giffarna den här säsongen som mittfältare. Det är ju imponerande i ett ganska uselt Giffarna. Sen tyckte jag han var dålig i AIK, det ska inte sticka som, men han glimtade till alldeles
jo,
för mycket.
Jo, men vad var han? Han kom dit och så skulle ersätta Koffer liksom. Han kom dit som en 19-åring.
Exakt, jag håller helt med. Däremot så kanske han inte har den här mentaliteten för att spela i en stor klubb just då, men det kanske han kan få nu. Så jag tror att det är perfekt steg att gå till Kalmar. Och där tror jag att han kommer få tid på sig, kommer inte alls få lika mycket press. Han kommer förhoppningsvis då ha bättre spelare runt omkring sig. Så jag tror det kan bli en riktig fin värvning alltså för Kalmar. Och som sagt, Ylätupa har ju någonting, det är bara det att det måste fram på något vis.
Ja, men jag är faktiskt enig om det också. Jag upplevde att han och Erik Andersson var de som kanske någonting som jag glömt, men de två tycker jag stack ut positivt i Giffarna i år. Och Ylätupa skapade mycket chanser och även mot bra lag, så att, och kan ju spela både mittfältare och som mittfältare och anfallare, så att jag håller med om att han jag tycker han visade för mig förra året att han är kanske inte på riktigt, men att han är en absolut en 3+-spelare i Allsvenskan.
Också skjuter han bara 23.
Han känns som att de är all evighet.
Ja.
Gå in på något lite känsligare då. Vem tror ni blir... vi ska inte säga så här att det blir årets flopp, men att det finns en liten floppvarning.
Men jag säger Jimmy Durmaz. Inte för att jag tror att folk har... Jag tror inte att de flesta sansade bedömare och supportrar har några enorma förväntningar så.
Fast det tror jag ändå man har nu.
Ja, jag tror det.
Men att han har ordinarie turkiska liga, man tar hem honom som en prestigevärvning.
Känns klart. Alltså att det är liksom förväntningarna har stigit.
Ja, det tror jag också.
Exakt, och jag håller med. Alltså, jag tror att han kommer vara bra liksom. Duktig. Men jag tror inte att han kommer vara en av seriens... 20 bästa spelare liksom, vilket jag ändå antar kanske är förväntningar på en sån
ja,
spelare.
Med dem.
Jo men det jo, men det är inte lätt att vara en av seriens bästa 20 spelare. Det är svårt att ta sig in i en sån ja. Det finns mycket duktigt folk liksom, så att jag tror kanske att han kommer vara relativt stabil och till och med duktig i perioder, men jag tror inte han kommer vara riktigt dominant alls för en spelare. Och det gör ju inte honom till en flopp, men det gör ju honom inte heller till en av årets värvningar, så att jag tror att det kommer vara ett lite ganska ljummen säsong.
Disco, svarar du först?
Nej, men jag har
jag
ju,
det var jävligt svårt.
Jag har ju lite, alltså amerikanska eller nordamerikanska spelare som kommer hit från MLS har ju kanske inte varit så här jätte lyckade alltid. Och Malmö har tagit in en som heter Derek Cornelius som var med i Kanadas VM-trupp. Men fick ju inte någon speltid under VM. Ah, där tror jag att det kan finnas en varning för att jag kan få äta upp där. Han kanske blir seriens bästa spelare, men jag tror att det kan ligga något där. Jag tror förväntningarna var ganska höga. Man snackar mycket om att man har ledaregenskaper i MLS, och det, jag tycker det är många värvningar som har kommit från MLS som man menar på att ja, men här har de ledaregenskaper. Sen har man kommit till Sverige och sen nej, det har inte funkat lite. Så att jag tror att däremot tror jag att Anton Tinnerholm tror att det är precis tvärtom. Han kom från MLS också, men han har liksom en helt annan aura omkring sig. Han vet vad som gäller i Malmö, så där tror jag att han kommer Tinnerholm tror jag kommer att bli jättebra. Men däremot Cornelius tror jag, nej, jag tror att det är liten varningsflagg där.
Jag tror inte att det blir en floppvärdning, men sett till Taha Alis prislapp så tror jag att, att det kommer bli en svår första säsong för honom i Malmö FF.
Ja, det blir spännande att se hur han lyckas under Henrik Rydström. Sägs ju att det är en handplockad Rydström-värvning. Helsingborg betalade, eller Malmö betalade 7,2 miljoner fick jag reda på här. Så det var, och så finns det lite bonus där också, så det kan bli uppemot 10 i alla fall. Så att det är dyr spelare alltså. Okay. Men det blir ju så, alltså det har ju blivit så, prislappen har ju blivit så när Malmö har så mycket pengar, och de har ju nästan gett upp det här med att de ska försöka få billiga spelare. Men alla klubbar i Sverige vet ju, i alla fall de mindre, vet ju att Malmö har mycket pengar, de kan ge väldigt mycket. Jag tycker det liksom typexempel jag var inne på tidigare, när Martin Olsson, visserligen landslagsspelare med 34 år, när de fick betala 4,5 miljoner för honom till Häcken, och sen fick de betala 1 miljon till när de kom till Champions League. Så att jag tycker där har ju priserna trissat upp. Det blir exakt samma sak nu som vi ska komma in på senare. Noah Persson från Mjällby, där ska Mjällby ha tvåsiffrigt, och där är Hammarby på. Då vet ju alla att okej, de kommer kanske sälja eller kommer förmodligen sälja Beton Brisha för 35 miljoner, en 28-åring. Okej, då kan vi ta jättebra betalt av Mjällby. Så att, och det är väl där också storklubbarna blir lite griniga då, när det blir att man ska, att då tänker de så här, men det är bättre att pengarna stannar inom svensk fotboll, fast samtidigt är det lite prestige mellan då mittenklubbarna som kanske anser sig att de också ska vara med och tävla där uppe. Så att,
ja. Det som är synd är ju för spelarna att de får ju en mycket större press på sig när de kostar mycket mer pengar för klubben. Det är inte Tahalis fel att de behöver betala nästan 8 miljoner kronor för honom, men det blir ju den ryggsäcken han får bära när han ska göra debut inför Malmöpubliken.
Ja, men just i det här fallet är det ju bra att pengarna stannar inom svensk fotboll. Sen att Helsingborg har fodringar till både den ena och den andra, att de inte fick så mycket skär. Men det är bra att pengarna stannar inom Sverige i alla fall.
Men det jag vänder mig emot i Taha Ali-värvningen lite, det är att jag ska uppleva att han är ungefär lika bra nu som han var för 2-3 år sedan. Alltså att han var lika stor talang då, lika stort råämne, för han är ju ett enormt intressant råämne. Mm. Men att han kanske inte har blivit en jättemycket bättre spelare sista, ska vi säga, 1,5 åren. Och då menar jag att jag upplever att Malmö kunde lika väl ha gjort den här värvningen då. Liksom. Men jag var imponerad om de tog honom. Jag menar ÖSK tog honom, eller när VSK tog honom. För att jag menar, han var ännu ingen då och var typ samma spelare. Och det är klart att då var inte Rysson där, då kan inte Malmö ha honom. Men jag menar bara att ta Ali nu för de pengarna tycker jag liksom inte är särskilt imponerande sportchefskap direkt, när han har funnits tillgänglig med många tillfällen tidigare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi går bort då från spelare så tar vi årets överraskning gällande lag.
Ja, och då kanske man inte kan säga att det är överraskande att Kalmar FF presterar bra eftersom att de gjorde det otroligt bra förra året. Men man kan väl ändå säga att när man har ny tränare och spelare som har lämnat så tror jag att Kalmar kommer imponera även i Allsvenskan 2023.
Ja, jag tror ju Halmstad kan ha något lite spännande på gång där med Magnus Haglund. Jag tycker de har värvat lite smart där, spelare som passar in. Framförallt tror jag Viktor Granat kan bli ganska bra under Haglunds ledning där. Skytteliga vinnare från Superettan som de värvade för ganska några miljoner där. Så jag säger att Halmstad tror jag kommer överraska många.
Det är bekymmersamt nu för mig då att ni tog de två lagen jag hade. Först hade jag tänkt Kalmar och sen så nyper Lind dem och sen säger du HBK. Så att det här var ju ett jävla problem. Men då säger jag Häcken, regerande mästarna, att de har goda chanser att vinna i år igen. Och det vore ju väldigt imponerande om de kunde säga hamna topp tre.
Ja, även. Det är inte många som vinner två år.
Nej, ytterligare en säsong. Så att, jag tror att de kan vara en positiv lösning på det sättet att de lyckas upprätthålla sin goda form och sitt grundspel och att inte tappa så jävla många spelare. Så att Häcken blir ungefär inte kanske exakt lika bra, men att de blir nästan lika bra tycker jag skulle vara en positiv överraskning för mig.
Och då har vi också floppvarning i den andra lag. Vad säger vi där? Ska jag kan börja där?
Ja,
nej, jag tror att Degerfors kommer få det svårt. Ja. Det säger sig självt. De har ganska dålig ekonomi. De har inte gjort klart med någon målvakt än. De ska ha in två målvakter. De har blivit av med Omar Faraj, Gustav Lagerberg. Båda som Degerfors hade en väldigt stor del i. Och där ska man ju ge cred till Degerfors också. Att de hade en stor del i att de blev uttagna till januari-turnén. Gjorde det fantastiskt bra. Men samtidigt extremt tunga avbräck. Man blir av med båda målvakterna. Och även Kalén, va?
Han verkar ju försvinna. Men han verkar ju inte få någon annan. Jag vet inte, han får ju säkert en annan klubb. Men ingenting är klart.
Men så att det är klart att nej, det är fortsatt fått tungt.
Jag säger alltså jag hade velat säga något av AIK och Hammarby, men det är lite för tidigt. Det är lite för tidigt. Vi vet inte exakt hur trupperna blir igen, så jag vill.
Ni vågar inte få den här sociala medier.
Nej, exakt. Nej, men det är mer att det känns som att det går. Jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på den.
Men vilken av de två lagen är du mest orolig för?
Som det ser ut nu skulle jag säga Hammarby, om jag får svara.
Ja, jag är lite mer orolig för AIK. För jag tror ändå att Hammarby har ändå de kan ändå så att säga, placera in spelare i ett redan fungerande spelsystem. Även fast såklart att det finns stora luckor att fylla. Men jag hör dig, det är klart att Hammarby har ju större arbete att göra på rekryteringsmarknaden. Liksom. Men vad fan, jag säger Norrköping. Trots att jag inte tog Glenn först som den sparkade. Då, så jag tror inte att Norrköping har goda förutsättningar att göra det särskilt mycket bättre. Jag tror tvärtom att de kommer kanske börja säsongen med en sämre trupp än vad de började förra året med, så att säga, så att jag, eller vad de hade i somras eller sen sommaren. Så att jag tror att Norrköping fortsätter vara ett svagt allsvenskt lag.
Jag håller med er båda två, men jag hade inte tänkt slå fast Hammarby, men fan, det är mycket att styra upp där och det är tid kvar, men
men dels är det väl vad de har tappat.
Men att styra upp, alltså det måste ju in spelare, det måste sättas en trupp som känns cementerad liksom. Det här är det vi har att jobba med. Och det känns som att det är en bit ifrån.
Ja, precis. Och börjar ta med värvet. Om de tappar Berisha nu så är det väl 800-900 matcher i rutin från högsta ligor i spel.
Det är helt sjukt om han lämnar redan nu. Alltså
det lär han göra. Vi ska komma in på det mer. Sista då gällande spåkulan här. Snackisarna då. Vad blir den största snackisen? Det kan vara VAR, domare, handsregeln, villkorstrappan som är slopad, men det andra, alltså supporterfrågan. Vad tror vi? Finns det någon sån här, något ämne som ni kan tro blir en snackis?
Jag tror det blir ölpriserna med inflationen.
Ja, där har du.
Svindyrt kommer det bli. Det var dyrt redan förra året. Kommer inte bli billigare att köpa öl på arenorna nu.
Nej, det var... Den är ganska dålig öron också, har man ju förstått. Man var inte på Stockholm som hade någon sån där örtest.
Jo, så var det, så var det. Det var ju också någon typ av protester förra året från Bayerns supportrarna, om man ölen var så dyr.
Ja, de har inte råd med att ta kylskåpen igång. Det är säkert pissdjur med en öl som är pissdyr.
Fickpluntorna kommer säljas som smör. Man ska starta en fickplunt-affär.
jag tror att den tyste Fredrik Reinfeldt, du, om han är en av de tre nu då som valberedningen plockat fram, att han för att utmärka sig själv går ut med någon riktigt dum tanke, tror jag, under våren, att han liksom för att positionera sig i striden om vem som ska bli ny ordförande för förbundet, så kommer han, tror jag, lockas till att säga någonting oklokt, vilket blir en stor snackis under våren, det tror jag.
Mm. Ja, jag tror att hans regeln kommer vara en fortsatt diskussion. Domarna, säger jag, för att göra enkelt. Ja, därmed så stänger vi spå kulan för den här gången. Vi kanske kan återkomma med det här om någon månad innan premiären också, när vi vet mer om trupper och snackisar och vilka som har lämnat och vilka som har kommit till. Och så nu ska vi gå på ett litet silly-segment här. Ja, vi börjar direkt med det som vi kunde avslöja förra veckan, att Brighton vill ha Yassin Ayari från AIK. Och där har de ju då engelska medier skrev efter att jag hade skrivit det här om att de såg Ayari som en ersättare till Caicedo som de kan försvinna, och det hade ju varit fantastiskt om han gick direkt in i Premier League. Kanske är det ett lite för stort steg, men då finns ju alltid möjligheten, om inte Ayari skulle få arbetstillstånd, att spela i Royal Saint-Gilloise, som är samarbetsklubben och liknande samarbete som City Football Group har med flera klubbar, bland annat Troyes och ditt Triple AIK. Vad säger vi om Yassin Ayari? Tror du de skulle passa bra i Brighton och är ett bra steg? Framförallt så skulle det vara om den här affären blir verklighet då. De har ju 2 veckor på sig att lösa det här. Engelska transferfönstret stänger 31 december. Så kommer AIK få mellan 40 och 60 miljoner netto, som jag fattar det som. Eller vill ha det minst i alla fall. Så det blir en jätteaffär. Vad säger du, Boman?
Ja, men vilken fjärde i hatten för AIKs akademi och för svensk fotboll i stort, att Premier Leagues liksom typ tredje hetaste klubb just nu är att scouta där och leta så specifikt hos just AIK efter Ayari. Så det är ju ett enormt fint betyg, och jag tycker det är extremt spännande. Liksom, det är bara att kolla på Brighton när de spelar, så är det ju... inget lag som överpresterar så grovt med sitt spelarmaterial som Brighton gör. Jag menar, hur de mer eller mindre spelar ut Liverpool senast var fantastiskt att titta på. Så att jag blev ju glad när jag såg den här nyheten från det disco. Så att det är klart att det blir jättesvårt för Ayari att gå in och vara liksom att få speltid i Premier League. Det tror jag, alltså att det är ett lite för stort steg att direkt liksom ta sig in där. Sen så kan man ju överraskas, så han kan ju säkert liksom, ibland vissa unga spelare kan ju ta några steg i evolutionen jävligt snabbt liksom när de hamnar i en ny miljö, men jag tror att det är lite för tufft direkt, så att jag skulle tycka att det var klokt då om man fick den här utlåningen först.
Ska vi säga då att Royal Saint-Gilloise ligger tvåa i belgiska ligan?
Ja, och de har ju Malmö mött, och det var inget dåligt lag, kan jag meddela. Så att det var
spelar ju, de här samarbetsklubbarna är ofta väldigt synkade, spelar samma spelsystem, samma offensiva fotboll och sådär, så att det är också väldigt bra.
Ja, jag tycker de var jättebra mot Malmö, framförallt hemma, belgarna.
Och sen får man ju, om inte han skulle få något sånt där undantag då på arbetstillstånd, så får man det ju väldigt lätt. Det var ju Jesper Tolly som gick till Man City Group, han gick till Lommel, och de är ju andra divisionen, där är det ju svårare liksom att jobba sig in, och sen är inte han aktuell för Manchester City. Men just om man är i högsta divisionen så är det ju enklare att bara spela ihop de här poängen som behövs för arbetstillstånd, ganska enkelt då. Vad säger du, Lin, om Ayari?
Att han känns som en spelare som är rätt så klar mentalt också. Det lilla jag har pratat med honom, så känns som att det är ett stort steg, men det finns ju andra spelare som har gjort liknande steg som man har varit mer orolig för, att komma till en så pass stor miljö. Men det hade ju varit jätteroligt och jävligt coolt, och ett sånt steg som jag tror att Ayari som spelare verkligen hade blivit triggad av och växt in i, mer än att det hade skrämt honom.
Ja, det blir en av de största affärerna från Allsvenskan om den blir av. Vi får se här vad som händer de kommande veckorna. Om vi ska vara kvar i England då, så är ju Albin Ekdal, eller Albin Ekdal, Hjalmar Ekdal aktuell för Burnley fortfarande. Där var det ju så att de var, hade ju samtal med Djurgården för någon vecka sedan som vi skrev om. Och sen så berättade Bosse Andersson för Fotbollskanalen, tror jag det var, att de stannade av de här samtalen, att de hörde ingenting på en vecka. Sen värvade Burnley en mittback, en belgisk mittback, men nu är samtalen återupptagna igen. Och nu hoppas ju Hjalmar att det blir den här övergången till Burnley ändå. Det ska sägas att han har berättat att han har haft, för Fotbollskanalen berättade att han har haft samtal med Vincent Kompany, som jag fattade som, så vill Kompany verkligen ha in Ekdal i det här lagbygget. Men ja, det är väl så att tränaren Burnley är amerikanska ägare, så det är ju lite speciellt med de amerikanska ägarna, och tränaren ja, vill väl inte gå in i förhandlingarna så där. Ibland kan det ju vara i klubbar, i vanligtvis har ju tränaren väldigt stor makt, här tror jag liksom att ägarna har ganska, bestämmer ganska mycket. Så att, men förhandlingarna är återupptagna i alla fall, och det lever i allra högsta grad. Det vore ju också väldigt bra steg för Ekdal där, och
ja, verkligen.
Det hade varit så kul.
De är ju, går ju rätt upp
I Premier League. Nej, men med tanke på Premier League flyget, inte liksom, åtminstone inte alltid spelmässigt, men åtminstone ekonomiskt, ju flyget ifrån alla andra ligor i världen på ett ju otroligt snabbt sätt, och när det är nästan en ravin mellan Premier League och de andra toppligorna, så är ju såklart ett topplag i Championship en guldbiljett upp till den scenen liksom. Dels med Ahmed Hodžić som gör det jättebra i Championship, och det är klart att Ekdal har sett den utvecklingen och hur attraktivt det kan vara, så att det är klart att han verkar, jag pratade också med en kort om Burnley där på januari-turnén, och han verkade ju otroligt sugen på att gå dit, måste jag säga.
Jo, men alltså, det är jättemycket pengar i Championship också, bara för spelarna. Jag tror, alltså, han kommer inte tjäna under 200 000 i veckan. Nu skattar det också i sin liga, men alltså, där ligger ju någon form av snittlön i Championship, är ju väldigt, väldigt hög. Kommer ihåg när Alexander Kasaniklis spelade i Fulham, han hade ju redan då, det här var ju 2012 när han spelade Championship 2013, så han har ju 200 000.
Det är ju rejält mycket högre då än ett svenska snittlön, ja, som verkligen är runt 100 000, så att, viss skillnad.
Exakt.
I månaden.
Vi går vidare. Vi har Hammarby här som det är full huggning. Där har vi Veton Berisha som är på väg till Molde. Där är väl bara små detaljer som återstår. Där är det så att Hammarby vill gå plus på den här affären, och ganska mycket plus också. De la ut ungefär 27-30 miljoner totalt, med övergångssumma på 16 miljoner, med sign-on och med agentarvoden och sådär. Så att de vill ha 35-40 miljoner. Och det verkar väl, om man ska tro alla rapporter från Norge, Nettavisen och TV2 Norge har ju varit på det här ganska länge. Vi skrev att de nobbade ett bud på 24 miljoner för 10 dagar sedan. Så att det är väl bara detaljer som återstår där innan Veton Berisha blir klar. Och där är det ju, där vill Hammarby ersätta med Mikkelsen då från Tromsö, 22-årig tidigare U21 landslagsman. Det är ju Hammarbys högsta prioritet där, att få in honom i truppen. Där de ser att de kan liksom sälja honom vidare sen när man gör det bra. Och där blir väl Tromsö kring 15 miljoner. Och det här fattar som alla jag snackar med säger, att Hammarby kommer lösa den om inget oförutsett inträffar. Så att, ja, jag tror att där är det Mikkelsen. Jag blir jätteförvånad om han inte spelar i Hammarby nästa, eller Hammarby det här året.
Är det om Viljot Sveberg måste bli utlånad från Celta, om Celta ska ta in Isco som det skrevs om, och att han inte får plats i truppen, är det helt omöjligt att Hammarby skulle låna?
Alltså, jag vet att jag kollade upp det där i november, och då vill ju Celta inte låna tillbaka honom till Hammarby, utan istället låna ut dem till typ en klubb i Segunda eller typ en klubb i Spanien och liknande. Ja, det var bra att du sa det. Det kan man kolla upp faktiskt.
Det var bara en tanke som
slog. Ja, exakt. För men jag tror det brukar väl vara så. Det var ju samma sak med de här England, Pontus Dahlberg i början, när han blev utlånad, så ville ju liksom Watford låna ut honom till något Championship-lag och han hamnar ju i League One till och med och sådär. Så att de brukar vilja ha samma miljö så där.
Jag måste säga att det också, alltså, på ett sätt är det ju såklart ett misslyckande att gå in så hårt för Berisha. Han ska bli spelaren som leder oss i offensiven, han ska dunka in mål, han ska skjuta hem guld till oss. På ett sätt är det såklart ett misslyckande att sälja honom efter ett halvår. På ett annat sätt är det ju, måste säga, otroligt starkt om de får tillbaka att få tillbaka plus på en spelare som ändå har nått den åldern genom att sälja till en NOS-klubb. Alltså jag måste säga att även om de kanske säger att de tampade snett med Berisha, vilket ju verkar mycket som att man, eftersom han också vill lämna för Molde, som ju såklart är en attraktiv klubb.
Ja, jag tror
ju,
att mer att han vill de kvala till Champions League. Och
ja, ja Molde är ju jätteattraktivt. Ja, det kan jag förstå. Men jag menar bara att sett till att för att vara ett misslyckande, så är det ett väldigt framgångsrikt misslyckande, måste jag säga, Berisha.
Ille Topo har vi pratat om. AIK kommer banta truppen. De har lånat ut Henrik, eller Henrik Ring. De har lånat ut Erik Ring till Helsingborg. Meja har gått till Norrby. Lukas Forsberg har planerat besök till Giffarna. Oklart där. Han är blivit skadad fortfarande. Men det är väl oklart där vad som händer. Sen tror jag att jag vet att de jobbar på både att hitta en lösning för Kimpioka som har nobbat Degerfors, Zaka Elbouzeidi som har ganska hög lön som är bra med, Robin Tihi vill ju ha en klubb som tror på han, och liksom han är första valet där, måste ju ha speltid. Det är mer oklart om man får det i AIK nu, så att han kan också komma och lämna även om ingenting är klart, och de kommer ju fortsätta att banta liksom truppen hela tiden.
Det är inte lätt att skeppa bort spelare som de har för, alltså, de har ju förstått länge att det säger ofta sportchef man pratar med, att supporter tror ju alltid bara, ja, han är inte bra, han ska vi ta bort, men har man avtal och får bo i Stockholm och tjäna 100 000 i månaden, så är det fan inte lätt.
Men det är en otrolig bantning de gör. Alltså januaribantning.
Ja, men de har ju haft en groteskt stor trupp. Och det här, jag tror de har haft det stora problemet har varit tidigare, att den liksom sportsliga ledningen liksom inte har kunnat ta något beslut om någon spelare. De menar så här, okej, tror vi på den här spelaren?
Att Jurelius var för snäll?
Ja, lite så. Att kanske tror vi på den här spelaren? Nej, men vi lånar ut honom. Men vi kan inte ta beslut om det här. Sen är det fler som tar beslut. Det är inte bara Jurelius som ska hängas. Men jag tror att man måste mer liksom, okej, nu har vi Erik Ring, tror vi på honom? Nej, det kanske vi inte gör. Bra, då lånar vi ut honom till Helsingborg och med köpoption. Tror vi på Samuel Brolin? Nej, han vill spela ut sitt kontrakt. Bra, vi lånar ut honom med köpoption. Det har varit för många bollar i luften, och jag tror att det får man ju säga nu, även om Manuel Lindberg alltså tar ju i alla fall beslut, även om det är att sparka tränarna och sportcheferna i både här och A-laget, så är det lite handlingskraftigare nu, känns det som i alla fall.
Man kan ju säga att det bantas på alla håll utom ledarsidan i AIK.
Ja,
och jag tycker det är helt rätt att Meral får ett jobb, för mina Brännström vill ju absolut ha honom, och att det är klart att han ska få jobba med honom. Men jävlar, de har många assisterande. Jag vet att de har ju omstrukturerat, man har fått nya roller och sådär, men det kan ju bli lite som i landslaget när det var en ledare som skar upp frukten på träningarna och en som hällde upp vattenflaskorna. Så när det stod, du vet, som 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ledare. AIK kommer ju ha en, ja, de har ju nästan en Malmöst bred ledarstab nu.
Men började inte lite det här i AIK med Norling då? För det var ju att han införde att de skulle ha mer professionellt, att det skulle vara mer en större ledarstab och mer fokus på analys och så här. Sen har ju AIK utvecklat det mer nu. Och jag menar, ja, titta på en del ledarstabar. Det är ju bara, Djurgården får man säga har väldigt en tajt grupp fortfarande. Men annars är det ju ganska stora ledarstaber i storklubbar.
Man får se om någon av dem känns lite bortskuffade då. Jag menar, när han kom in med Real nu, så är det ändå, Falk och det är Goitom och det är Janmyr och sådär. Alla de har ju kanske, antar jag, haft ambition om att vara nummer två, så att säga. Så att kanske vi ser. Ja, de är säkert så pass väluppfostrade och artiga att de löser det ihop. Men lite tjockt känns det ju.
Ja, verkligen. Du, sista då. Josef Bafoe. Baffo trodde man han hette, men det var tydligen ett E där som skulle in. Han ska besöka IFK Norrköping här, rapporterade Norrköpings tidningar. Och det känns som det kan bli en riktig fyndvärvning, för han är utan kontrakt. Vad säger ni?
Nabil hade väl inte fått avsluta sin tid i AIK sist vi spelade in, va?
Nej, precis, Nabil har vi glömt. Nej, precis, och det var ju struliga turer där. Och han var förbannad på.
Men jag skulle gärna vilja höra vad ni tycker om det, som har mer erfarenhet av när, när erfarna spelare lämnar klubbar på det sättet.
Jag tror inte hade blivit, om inte han hade gått ut sådär hårt, så tror jag inte hade blivit så stor turbulens. Jag förstår att han är besviken också, och jag tror att han hade gjort väldigt mycket nytta i AIK. En rutinerad spelare som kanske hade även kunnat liksom ta och vara tredje forward. Sen är det ju skadehistoriken, och där tog de det här beslutet. Det är klart att han blir besviken. Sen tror jag att han kommer få en bra klubb och han kommer tjäna sina pengar och sådär. Men nej, det är ju inte bra alls att det blir så där med en sån spelare som Bahoui är.
Ja, men jag tycker det är lite sorgligt, för att han, när han själv verkar så tydlig med att han vill vara kvar, och jag upplever att det är en på många sätt väldigt bra person, Nabil Bahoui. Jag tycker han är, jag tror att han är en väldigt fin kille i truppen. Men på plan ibland kan han se lite småskuren ut och sur. Han kan lätt göra lite gester och sådär, och kan liksom bli väldigt irriterad på sig själv, framförallt då. Så att ibland kan man kanske tro att han har lite halvtaskig attityd, men jag tror absolut inte han har det i ett AIK-sammanhang, i ett truppsammanhang. Och rent objektivt, absolut, jag kan förstå att man väljer att satsa vidare på andra, så att säga. Men hade jag varit AIK-are, vilket jag inte är, så hade jag ändå, hade jag känt en sorg över att han lämnar, just det, som att om han nu hade accepterat att vara en truppspelare, så tycker jag att han skulle kunna få chansen att vara det. Men det är inget enormt dåligt beslut av AIK, det är det inte, men jag tycker att det är lite, jag tycker det är trist.
Kommer sakna dem också i mixade zonerna efter matcherna. Ja, men jag tyckte alltid att han hade, alltså, bra analyser, var ärlig, kunde bjuda på sig själv, var inte så rädd för att säga vad han tyckte var bra och vad han tyckte var dåligt.
Det som är bekymmersamt lite är ju att han bidrar ju inte riktigt med något annat än vad Faraj eller Guidetti gör just nu. De är ju relativt, jag ska inte säga, de är ju, han har utvecklats till någon typ av centertank nästan, Nabbe, nu. Även för han kan droppa ner och fördela spel och så har han ju, så tycker jag ändå Faraj och Guidetti fyller den kvoten ganska mycket, så att han kanske inte bidrar med något helt annorlunda om man ska hoppa in, så där kan jag förstå och så att säga. Men jag tycker ändå det känns trist. Mm.
Ja, sista då, Baffo, vad säger vi? Kan bli en fynvärvning, sa jag, vad säger ni?
Absolut, tycker det är lite konstigt att han har, alltså, kul för Halland och HBK såklart att han har tillbringat så pass mycket tid där ändå, men jag har alltid förvånats över att han inte har fått chansen i till exempel när de åker ur och så vidare, att han har stannat kvar och sådär. Jag hoppas han blir kvar i HBK, för jag skulle gärna se att Halmstad blev ett stabilt allsvenskt lag igen, för jag, ja, tycker det är en sympatisk förening och spela på gräs och så jag har gärna kvar dem i Allsvenskan. Men absolut, ska Norrköping ta en mittback, så är han ett jättebra alternativ. Han skulle bidra med, inte kanske han är inte den perfekta, så att säga, bollspelaren, så att han kan bidra med enormt mycket med sin enormt fina uppspelsfot alltid, men han är en bra försvarare, så att det hade varit vettigt.
Och med de orden så avslutar vi Allsvenska podden för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid, samma kanal. Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.